Hörrni, från oss som har fått vara gäster här så vill jag säga ett stort tack. Vi är ju här därför att vi uppskattar gemenskapen. Ni har ju fattat att jag är stockholmare och det kan ni använda som ursäkt för egentligen allt ni inte riktigt håller med om. Det är praktiskt. Men jag känner mig väldigt hemma med er. Jag tycker om den här enkla gemenskapen och det enkla är oftast det geniala. När inget är komplicerat, krångligt och man inte är så stor utan alla får plats, vi är lite olika, men det är en god och varm gemenskap. Och jag tror att det ni har här i Svensk Finland är någonting väldigt varmt och vackert som många längtar. Och jag tänker på många i Stockholm som aldrig kommer i närheten av. Ni vet, ni sitter i små församlingar, alla känner varandra. Själv sitter man i ett hyreshus där ingen vet vad han heter. Främlingskap och ensamhet är ju den stora folksjukdomen som skördar ständiga offer i storstäderna. Så ni har någonting som är fantastiskt. Och ibland blir vi ju så upptagna av vad vi inte har. Man noterar ju det som saknas. Jag vill bara be er titta på det ni har och tacka Gud för det ni har fått. Och sen vet ni, det har jag sagt till både Håkan och Stefan, det är ju konstigt att ni ska vara i olika lådor. Gillar ni inte det så kan ni tänka att han är från Stockholm. Men jag skulle nog vilja säga det och möjligen tänka att jag profeterar. Guds folk behöver stå tillsammans. Och det handlar inte om organisation allt, men vi behöver stå tillsammans. Och ni vet, vi har ibland en historia där vi har sökt det som delar oss. Men sen upptäcker man efter ett tag, trots att vi är i samma församling, så är vi inte heller överens. Och om man hela tiden bara ska vara ihop med dem som tycker som en själv, då blir man otroligt ensam i slutändan. Så jag tror att vi behöver se det vi har gemensamt och ställa oss tillsammans för Guds rikes skull. Det vill jag säga. Nu ska vi resa oss upp, ska vi be tillsammans. Gud, vi tackar dig för att din nåd är ny den här morgonen. Det vi fick igår är någonting annat än det du ger idag och ändå kommer det från samma källa. Flyter fram ifrån ditt försoningsverk på korset. Och det kommer genom den helige andes kraft och det möter oss precis här och nu denna dag i det vi står i, det som fyller oss. Som kanske är något annat än det som vi hade med oss igår, men nu ber vi dig. Låt din ande blåsa över oss. Låt det som är ditt rike och ditt ord och din vilja på nytt bli fundamentet vi står på. Vi söker dig och ditt rike och vi ber, låt din ande tala in i våra liv och sammanhang. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Nu har jag tänkt att jag ska lite grann experimentera med er. Och jag får vi se hur det här går. Jag är ju egentligen från början evangelist, det vill säga, och inom missionskyrkan där jag har mina rötter i Sverige, där fanns det sådana evangelister som jag ändå uppfattar att Nya Testamentet talar om, vars primära gåva var att förmedla evangeliet så att det väcker tro. Och jag kunde identifiera mig med det draget. Jag har levt ihop med de evangelister som fanns inom missionskyrkan i Sverige. Jag fostrades av det brödraskapet, för det var ett brödraskap. Jag tog som hand av en man som heter Karl-Olof Hultby. Jag kommer ju från lite fina omständigheter. Inte jättefina, men lite fina. Och Hultby kommer från lite enkla omständigheter. Så jag vet när han första gången kom hem till mig, han är 20 år äldre än mig, pastor inom missionskyrkan, då var han lite osäker. Pappa har varit chef på ett bolag och mamma, hon har varit lärare. Det är ju många som är lärare, men han tänkte det där med bildning, det är skräckinjagande. Men han såg någonting i mig och tog sig an mig. Och under 2 års tid till och från så reste jag med honom runt omkring i Sverige. Vi bodde i samma rum. Han berättade allt. Och jag tänker, det var det här lärjungarna fick göra med Jesus. Inte en kvällskurs på onsdagar och en gudstjänst på söndag. Jag fick liksom se allt. Hamnade in i hans familjesituation och han maskerade ingenting. Det satte djupa avtryck i mig för resten av mitt liv. Och jag tänker, jag är evangelist. Det är det här jag ska ge mitt liv till. Men så har jag insett att folk behöver inte bara det där ordet till tro. De behöver ett ord till fördjupning. Så under de sista åren har jag tänkt, jag behöver undervisa från Guds ord. Och Guds ord har jag en stor kärlek till. Jag läser det, jag har gjort det varje dag. Inte varje dag, men nästan varje dag. Så länge jag kan sen jag kom till tro. Och det är som en sorts förälskelse. När jag får sätta mig med Bibeln och öppna den och bara grubbla över det som står där, så fylls jag med endorfiner. Jag kan inte berätta, det är som en kemisk reaktion i kroppen på mig. Och jag inser att det där har inte alla. Och jag tycker inte du ska tänka, oj, det där borde jag ha. Nej, men Gud har gett det till mig. Och jag tänker, då får jag försöka dela lite av det Gud har gett mig. Så här kommer nu mer av det jag skulle kalla bibelundervisning. Och lite ovant för mig i den här situationen, men då ber jag om lite förståelse. Och blev det inte bra idag, så får ni skicka ett mejl och säga, du är en duktig evangelist. Jag fattar vad det betyder då. Jag tänker ta er med till första Korintierbrevet. Första Korintierbrevet är en av de äldsta skrifterna i Nya Testamentet. Det är skrivet, vi vet ganska säkert, år 54. Finns de som menar att det är skrivet runt påsktid år 54. För Paulus refererar ju till påskalammet. Och så tänker de att det är det där som på något sätt gör lite grann av bildspråket. Jag tror att det går för långt, men det här är alltså tidigare, tror man, än något av evangelierna. Så när ni läser Matteus, Markus, Lukas eller Johannes, då ska ni veta att det Paulus skriver i första Korintierbrevet är skrivet ännu tidigare. Man tänker ju inte på det. Man tänker det börjar med Matteus och så kommer resten, men så är det inte riktigt. Så när vi kliver in i första Korintierbrevet, då kliver vi in på väldigt ursprunglig mark. Och så märker man ju i första Korintierbrevet att Paulus refererar till vad Jesus har sagt, fast vi hittar inte de orden i evangelierna. Kittlar inte det tanken? Det vill säga, han har tillgång till Jesus ord som vi saknar. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa, detta är min kropp som offras för er, gör detta till minne av mig. Det står inte i något evangelium. Men Paulus hänvisar till att detta har han tagit emot och fört vidare. Det finns ju ett liknande ord i Apostlagärningarna 20, jag kommer inte ihåg vilken vers där. Där Paulus talar till de äldste i Efesos och så säger han, som vår Herre själv har sagt, det är saligare att ge än att få. Så tänker man, var står det i evangelierna? Står inte. Men det är ett Jesusord. Det här har ju kittlat min tanke. Och så har man någon gång tänkt, tänk om man i något av de här riktigt gamla klostren i Syriens öken eller långt ner i Egypten skulle hitta ett fragment med Jesus ord som vi ännu inte har fått tag i. Ja, jag går igång på detta. Jag tycker det är fascinerande. Paulus skriver det här brevet från Efesos. Om du vill läsa om vad som händer i Efesos har ju Paulus sin mest framgångsrika tid. Den är fylld av konflikt. Den är fylld av framgång. Och när han bryter upp från Efesos, då kan han säga, alla i Asien har hört ordet. Och han har inte tillgång till internet, Twitter och Facebook. Men Gud har varit med honom. Under 3 år har han kämpat för sitt liv. Det slår igenom lite grann i det här brevet. Det är möjligen 3, kanske 4 år sedan han har lämnat Korint. Han har varit 1 år i Korint. Och Korint är ju en stad som inte skiljer sig så mycket som från alla andra städer i det dåtida romarriket. Det vi ibland refererar till som har med Korint att göra, det handlar om det gamla Korint som revs någon gång på 140-talet före Kristus. Och sen låter Caesar bygga upp ett nytt Korint. Men Korint var ju en romersk koloni dit man skeppade uttjänta soldater som behövde någonstans att pensionera sig. Det kom en massa handlare. Det var en sån här smältdegel av allt man kan tänka sig. Lite som Stockholm möjligen. Eller Helsingfors. Folk från alla kulturer, språk, religioner bara hamnar på samma plats. Dit kommer Paulus med evangeliet. Och det jag slås av när jag läser första Korintierbrevet, liksom en hel del av det andra Paulus skriver om, det är ju att det som verkar vara grunden för människors tro är ett möte med Guds kraft. Han säger, ni vet, det var inte med vältalighet och vishet jag först förkunnade ordet för er. Jag var svag och rädd och full av ängslan. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Och sen lite längre fram så säger han att jag kommer på besök, för det finns de som håller på att styra runt i församlingen. Och då när jag kommer, då tänker jag inte kolla hur det är med deras ord, för Guds rike är inte ord utan kraft. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det Guds kraft. Gång på gång kommer det där tillbaka. Och så inser jag att jag saknar något av det som var fundamentalt för Paulus. Och det var lite av det jag försökte säga till er som var med igår på om det nu var eftermiddagen vid tvåsnåret. När Jesus talar till den samariska kvinnan. Då ger ju Jesus henne en massa löften. Om att Gud kan möta hennes djupaste törst. Och om hon ber ska hon få strömmar av levande vatten från hennes innersta. Och han bryr sig inte om hennes bristande moral och trassliga privatliv. Han bara skickar Guds löfte om Guds kraft och genombrott in i hennes liv. Och så tänker jag som pastor, men han måste ju ta er andra någon gång också. Men jag tänker att det var precis det här Paulus hade fått i sig. Han var kodad av detta. Och tänkte att om inte människor får uppleva att Gud är en levande kraft som med sin ande griper in, bryter in i deras liv, då finns det inget att tala om. Men har de fått det i sig, då har vi mycket att tala om. Det där slås jag av när jag läser Korintherbrevet, eller Galaterbrevet, när han återigen försöker dra folk tillbaka och säger, vem är det som har förhäxat er? Det som för er började i anden, ska det nu sluta i köttet? Och så säger han det, om han nu ger av sin ande och låter under och tecken ske ibland er, beror det på att ni uppfyller lagen? Eller kommer det sig av att ni har lyssnat i tro? Och alla vet ju svaret, det beror ju på att vi bara lyssnade i tro. Och så gav Gud sin ande och lät under och tecken ske trots att vi inte uppfyllde lagen. Det vill säga Guds godhet, den heliga andes kraft, det verkar vara det första tilltalet, och det är på det människor omvänder sig. Det vill säga de omvänder sig inte först och sen får de anden. Utan Gud kommer med sin nåd, sin kraft, och han blåser rent. Sen börjar en vandring mot någonting nytt. Jag slås av det här. När man nu läser första Korintherbrevet så märker man att de har upplevt någonting fantastiskt, och ändå så bär det iväg åt helt fel håll. Och det, när jag läser första Korintherbrevet så tänker jag, undrar om jag ens skulle kalla de här kristna. Det är ju alldeles uppenbarligen så, om ni kommer till kapitel 6, håll i er nu, det är inte det jag säger, utan det här kan du läsa själv, att det verkar som att en del i församlingen först går på möte och sen till bordellen. Faktiskt. Och det är alldeles uppenbart så, i man läser kapitel 11, att vid nattvarden så är människor på lyset. Men det som är ännu mer anmärkningsvärt, att det är inte det som verkar göra Paulus mest upprörd. Han säger äta och dricka kan göra hemma. Det som gör honom upprörd, det är att en del har så mycket mat och så mycket alkohol med sig och glufsar i sig, medan andra inte har något och sitter och nästan dör. Och de är likgiltiga. Ja, man slås av det här. Några saker nu. Jag är fortfarande i inledningen nu, så nu undrar vart jag är på väg. Jag är på väg till kapitel 13, kärlekens lov. Men jag vill bara säga några saker som jag tror kan vara av betydelse. Tre saker, eller ett ord återkommer tre gånger i lite olika varianter. I kapitel 3, vers 18, i kapitel 8, vers 2, i kapitel 14, typ vers 37. Paulus använder på grekiska exakt samma formulering. Och i kapitel 3 så säger han, om någon tror sig vara vis. Och i kapitel 8, vers 2 säger han, om någon tror sig ha kunskap. Och i kapitel 14, gissningsvis 37, så säger han, om någon tror sig vara profet. Och när man läser det där så tänker man, vad är det jag hör ett eko av? Jo, i församlingen i Korint sa man naturligtvis, jag är vis. Och andra sa, jag har kunskap. Underförstått, inte du. Och jag är profet. Det vill säga, om någon vet vad Gud vill så är det jag. Och det verkar som att Paulus på de där punkterna trycker tillbaka. Jag kan lite grekiska, jag läste ett halvår ungefär. Så jag är inte på något sätt, jag kan inte orientera mig riktigt. Men jag kan ändå se så mycket att när man läser den grekiska grundtexten, då är Paulus periodvis riktigt aggressiv. Det är ju inte som jag nu, småtrevlig. Han smockar. Han är upprörd, han drämmer till. Och så ibland backar han och blir oerhört varsam. Det finns ju några saker i det här brevet som man ska notera då. Det verkar finnas i församlingen i Korint en enorm vurm för vishet och för kunskap och för det andliga. Men det har spårat ur. Och när man försöker förstå hur det här spårar ur, så har det att göra med hela den grekiska filosofin. För i grekisk grundtanke så är det det fysiska, det biologiska, det materiella och det andliga separerat. Och man tänkte sig i grekisk filosofi att det andliga, det är det rena, och det mänskliga, det kötsliga, det är det onda, det orena. Och frälsning i grekisk filosofi handlar om att koka ur själen från kroppens fängelse. Medan den kristna tron förkunnar att ordet blir kött. Och säger att vårt hemland i himlen, därifrån väntar vi vår Herre Jesus Kristus. När han kommer, det första Paulus säger i Filipperbrevet 3:20, när han kommer ska han förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Det vill säga, Paulus säger inte att när han kommer ska han befria anden ur köttets fängelse. Det är grekisk filosofi. Och samtidigt vet ju ni att den här grekiska filosofin, den har smittat väldigt mycket i vår tro. Den finns liksom med oss. Kroppen är det låga, kroppen är det besvärliga, kroppen är liksom en blytyngd runt vaderna. Det är själen och anden som vill vara fri. Det är gott folk villfarelse. Och det var ju därför, när bara anden är viktig, när kunskapen handlar om andlig insikt, andlig vishet, och det mänskliga och det jordiska, det är bara nonsens. Var ju då man behöver inte bry sig om någon svälter. Det är ju själens frälsning det handlar om. Vi ska ju alla dö, alltså det är bara kroppens fängelse. Då kunde man dra varandra inför rätta, för det gör man ju i Korinth. Det handlar ju bara om jordiska egendomar. Frälsningen handlar om himlen och anden och det andliga. Hänger ni med på hur fel det kan bli? Och Paulus trycker tillbaka. Och det här verkar ha spårat ur åt alla håll och kanter. Och i första Korinthierbrev kapitel 7, vers 1 framåt, finns ju ett av de stycken som kanske har ställt till med störst besvär i kristenheten. Paulus säger i kapitel 7, vers 1: och nu till det ni skrev. Och så kommer det. Det är bäst för en man att inte röra vid en kvinna. Känner ni igen det? Om vi nu får tala lite klarspråk, så handlar ju det här, i överskriften så står det ju frågor om äktenskap. Det här är inte en fråga om äktenskap. Det här är en fråga om sexuellt umgänge mellan man och kvinna. Det är vad orden handlar om. Det vill säga, det är bäst för en man att inte ligga med en kvinna. Vem säger det? Det finns två alternativ. Eller hur? Nu till det ni skrev. Det är bäst för en man att inte alls röra vid en kvinna. Det kan ju vara Paulus som säger att det är bäst för en man att inte röra vid en kvinna. Det kan ju också vara det som korintierna skrev. Om det nu är så att frälsning handlar om att liksom förlossa anden ur köttets fängelse, då ska vi inte hålla på med såna grejer som sex. Och vet du, Paulus, han säger, det kan du glömma. Om man läser vidare och tänker, det är inte Paulus som säger detta, det är korintiernas ganska förvirrade påstående. Paulus var jude. I första Timoteus så skriver han ju att i de sista tiderna så ska det dyka upp människor som är förvirrade och som följer demoners läror, och kommer det, som vill förbjuda äktenskap. Skulle Paulus vilja förbjuda äktenskap? Nej, men han har ju läst första Mosebok, han är skolad i judisk tro, han är rabbin i grunden. Där den första plikten för en judisk man är ju att göra det första Gud har bett oss om, nämligen föröka sig och uppfylla jorden. Det finns inget sexualförakt inom judendomen. Och det finns väldigt lite som säger att Paulus skulle ha problem med det. Men grekerna, om nu kroppen och driften och maten och ägandet bara tillhör det låga och det förvridna och det onda, och frälsningen handlar om att liksom komma ur det, Ja, då fanns det några i församlingen i Korinth som sa, alltså håller vi inte på med sexuellt umgänge. Och det här sades tydligen också inom familjen. Och när man läser det, då kan man ju ana att folk börjar gå till bordellen istället. Det hänger ju ihop. Hur vi läser har enorm betydelse. Jag tror att få ord har skapat så mycket smärta. Det enda undantag Paulus tillåter, när Paulus nu skriver, om man läser grekskan, så säger han att mannen är skyldig att ge kvinnan vad hon ska ha, och kvinnan är skyldig att ge mannen vad han ska ha. Och då, om man då läser den grekiska grundtexten, så använder han ord som egentligen handlar om att betala räkningen. Det blir ganska krasst nästan. Så han säger, det där kan du glömma, det är bara att betala räkningen. Och bara så du vet, det är inte du som talar om beloppet, det gör den du är gift med. Det är ju så han säger, det är inte så enkelt att ta det idag heller. Men är ni med på vad det här gör? Han säger också, ni vet i kapitel 6, allt är tillåtet. Och så tänker man, är det Paulus som säger det? Nej, det är det inte. Det är ju en form av dialog. Han säger något som alla i Korinth känner igen. Allt är tillåtet. Det här kommer tillbaka flera gånger i brevet. Vad säger Paulus? Men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men ingenting får ta makten över dig. Det vill säga, den litterära formen är dialog. Men vi har ju läst det som om Paulus säger att allt är tillåtet. Skulle Paulus på allvar säga att allt är tillåtet? Aldrig någonsin. Men man har ju läst det där och tänkt, hur hänger det här ihop? Nej, jag går vidare. Så när man läser de här breven så behöver man ibland läsa mellan raderna. Det finns en fantastisk bok, jag har refererat till den någon gång, med rubriken Den som inte tar bort luddet ska dö. Det är en svensk komiker som har stannat. Han har samlat de här post-it-lapparna som människor sätter upp som små vägledningar till sina medmänniskor. Det här har han hittat i en sån här kollektiv tvättstuga vid torktumlaren. Den som inte tar bort luddet ska dö. Och så finns det ju en annan lapp som jag också har hittat i Philadelphia, vill jag säga. Och på den lappen har det stått följande: din mamma jobbar inte här. Om man nu läser det precis som det står, man nu tänker, jag är fundamentalist, det är bara att läsa som det står, tro som det står, så blir det som det står. Så tänker jag, din mamma jobbar inte här, det vet jag. Hon är 80 år. Hon har inte jobbat på snart 20 år. Det är ju självklart. Min mamma jobbar, hon har aldrig jobbat där. Jag vet det också. Och så inser man att det där är inte riktigt att förstå helt rätt. Hänger ni med? Alltså bakom det där uttrycket finns det ju en bitter människa med ganska mycket känslor som säger, det är jag som alltid får diska efter dig. Du, din slöe knas, gör i ordning efter dig, hur svårt kan det vara? Och det är ju det som står. Men bokstavligt så är det bara, din mamma jobbar inte här. He, check, då går vi vidare. Det är lite så vi ibland har läst Bibeln. Vad jag vill säga till dig, det är att du ibland måste fundera på, vad är det som står mellan raderna? Eller det här andra som kommer i kapitel 6 jag tror att det är vers 12. Ni kommer att känna igen det. Paulus säger att all annan synd en människa begår är utanför kroppen, men inte otukten. Känner ni igen det? Är det Paulus som säger det? Och vet man, jag tänker så det knakar, jag får inte ihop det där. All synd lämnar kroppen utanför, utom otukten, så det går att slå någon på käften. Inte det är ju, kroppen är inblandad, eller hur? Frosseri, ni vet, man äter ohejdade mängder mat, det är också en synd, men det lämnar väl ändå inte kroppen utanför, eller? Och så läser man grekiskan, så ser man att rent bokstavligt så står det följande: all annan synd, vad en människa än gör, lämnar kroppen utanför. Och så kommer nästa mening: men den som begår otukt syndar mot sin egen kropp. Det är ju fullt troligt att det inte är Paulus som säger detta, utan det var vad Korint sa. Synd har inte med kroppen att göra. Synd har bara med anden att göra. Det vill säga vad du gör med kroppen har ingenting med andlighet, ande, Gud, frälsning och Jesus att göra. Synd lämnar kroppen utanför. Hänger ni med? Och då säger Paulus, nej, den som begår otukt syndar mot sin egen kropp. Gud har köpt er, priset är betalt, och så kommer det. Ära Gud med din kropp. Och vi tänker, jaha. Men för en grek var detta ett helt omvänt sätt att tänka. Det vill säga kroppen, sexualiteten, pengarna, maten, omsorgen om de som inte har. Det jag ser med mina ögon, inte bara det jag ser i andevärlden. Det har med min frälsning att göra. Därför att Gud har blivit människa. Och även om vi lever i en värld som fortfarande är präglad av kroppslig svaghet, så är ju vår grundade tro att Gud i tidens slut ska befria också hela denna skapelse. Det är det vi tror. Allvarligt talat, hur noga är det att graven var tom på påskdagens morgon? Man känner ju liksom i kroppen att det vore fel om de hade hittat honom. Men om ängeln hade sagt, han är inte här, det är bara hans kropp. Han är hos Gud. Hade det blivit annorlunda? Ja, men ni känner väl, hoppas jag, i kroppen att ja, det hade blivit annorlunda. Varför det? Jo, därför att uppståndelsen är prototypen av vår tro. Det vill säga, när Gud griper in, då händer det något med biologin också. Och även om vi ännu inte har genomgått samma förvandling som Jesus genomgick rent fysiskt när Gud reser honom upp, vi är inte där än, så vill vi redan här och nu agera som att Gud till sist ska röra vid hela sin skapelse. Men det är ju det här man i Korint inte har tänkt. Utan det materiella, det ska förgå, och det är bara jord och grus, det är anden som ska separeras. Tänk på psalm 11, det är ju en sån här favoritsalm. O store Gud, när jag den värld beskår. Har ni sjungit den? Och så kommer den där sista versen, när min frälsta ande kallas till dess sabbatsro. Det är grekisk filosofi. Men vi sjunger det ändå. Men ni kan ändå tänka att nej, Gud kommer ta hem hela mig. Och jag hoppas ju få vara en av dem som står upp när Jesus kommer tillbaka. Och då är det inte så att det här bara faller ner som någon sorts ormskinn. Kroppen är inte ett fordon jag åker omkring i, det är jag. Det är ju därför sjukdomen är en kris. Det är därför döden är den största krisen. Därför att detta är jag. Jag är mer än det ni ser, men min kropp är jag. Det är därför vi bryr oss om de sjuka. Det är därför vi frågar, hur mår du? Och i det finns inte bara en mänsklig fråga, det är en djupt andlig fråga. För världen hänger ihop, men i Korint hade den gått isär. Och visheten handlade om att se det andliga och inte det mänskliga. Kunskapen handlade om att vara upplyst i andevärlden, inte i det mänskliga. Nu vi liksom backar in mot kapitel 12. Jag bläddrar dit, kapitel 12. Och jag säger igen, jag är på väg mot kapitel 13, det som heter kärlekens lov. Men kapitel 12 börjar så här i svenska översättningen och möjligen i finska också. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den helige ande. I fråga om de andliga gåvorna, ja, i grekiskan står det ton pneumatikon. Det står inte, och det betyder i fråga om det andliga. Och sen har översättarna funderat på vad kan det här vara? Aj, vi drar dit ordet gåvor också. Verkar ändå som att det handlar om de här fenomenen. Men det finns ju en helt annan, eller inte en helt annan, men en alternativ tolkning. Och det är att säga att nej, det handlar inte om de andliga gåvorna, det handlar om de andliga människorna. I fråga om de andliga, alltså vilka är de andliga, underförstått människorna? Vad är en andlig människa? Detta verkar vara den stora frågan i Korint. Där man ju ville fira andlighet och där man ville bli ännu mer högoktanigt andlig. Genom vishet, kunskap, dolda koder. Bort från det låga, det mänskliga. Mat och sexualitet och gnällande ungar och tjatiga gubbar. Jag ska befrias ur detta mitt fängelse. Nej, men Gud ska totalrenovera en vacker dag. Men det är något annat. Så vem är en andlig människa? Och det här handlar både om gåvorna och om människorna. Men det är det man kan tänka i fråga om vem är en andlig människa? Det är det han egentligen är ute efter. Och man ser i brevet gång på gång hur han talar om någon säger sig vara andlig. Och ni som är andliga och ni är bara barn. Vad är en andlig människa? Han börjar ju med att säga vad det inte är. Andliga människor försätter aldrig andra i ett viljelöst tillstånd. Det är hedendom. Det vill säga när människor ägnar sig åt andliga övningar som tar andra människors mandat ifrån dem. Då man försätts sitt viljelöst eller hjälplöst tillstånd. Det kallar Paulus för hedendom. Det har jag behövt höra. För jag har varit i miljöer där jag inser att människors sätt att agera har skapat en hjälplöshet för mig. De har gjort anspråk och sagt grejer och jag har känt hur jag bara har försvunnit. Har ni varit med om det? Det är inte kristen karismatik. Kristen karismatik ger människor mandatet tillbaka. Det djävulen en gång tog från dig i syndafallet. Den värdighet du en gång hade. Den myndighet som Gud en gång gav dig. Den storhet som egentligen är given till dig och varje levande människa. Den har djävulen tagit. Men genom evangeliet får du den tillbaka. Och det du ska veta är att i Nya testamentet hittar du de första texterna i mänsklighetens historia om alla människors lika värde. Sug i dig och var stolt över det. Paulus talar i Galaterbrevet 3 och 26 och framåt att här är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett och genom dopet i Kristus står ni alla på samma grund och har alla samma del i luften. Det är en helt revolutionerande text i världshistorien. Jag tror vi behöver se det. Läser du Gamla testamentet, där har du samma sak. Att människor i alla tider har sagt sig vara Guds avbild finns det många exempel på. Faraonerna sa att de var Guds söner. Men sen börjar den hebreisk kristna tron tala. Och plötsligt demokratiseras gudslikheten. Det är inte bara kungen som är Guds avbild. Ni fattar vilket maktanspråk. Det är jag som är Guds avbild. Du däremot är grus. Och så säger skapelseberättelsen att Gud skapar varje Adam, varje Eva till att vara en bild och en påminnelse om vem han är. Kristen karismatik, när den är god, den ger människor denna självkänsla, myndighet tillbaka. Den rätar mig upp, den ger mig tillträde till nådens tron. När vi nu har en sån överste präst, säger Hebreerbrevets författare, han har varit precis som vi, prövad men utan synd. Nej, men då låt oss frimodigt kliva fram till nådens tron och be om hjälp när vi behöver det. Och det skickas rakt ut. Till män, till kvinnor, till slavar, till slavägare, fattiga och rika. Inför Gud ställs vi alla på samma nivå. Kristen karismatik. Det vill säga när Guds ande kommer så sker ju någonting av en revolution. Därför att människor har i alla tider delat upp, värderat olika, gjort hierarkier. När anden kommer reses människor upp. Får värdighet, självtillit och någon sorts gudomlig härlighet över sitt liv. Men när de blir viljelösa och dras med bort till stumma avgudar, det vill säga jag fattar inte vad som händer eller varför det här sker, då vet du. Och ingen kan säga förbannelse över Jesus, eller ingen kan använda Jesus för att förbanna. Det är också fullt möjligt. Ni vet, om man får tag i ett så kraftfullt namn som Jesus-namnet, om man har problem med en granne eller konkurrenten håller på att sänka priserna, här vill det till att använda alla krafttillgångar man har. Så i Jesu namn kan man ju förbanna en och annan och hoppas att det tar skruv. Så funkar det ju den religiösa världen. Ni vet, vi ber motböner. Det kan du glömma också enligt Paulus. Du kan inte förbanna någon med Jesu namn. Det är ju så motsägelsefullt det går. Du kan ju inte ens hota någon i Jesu namn. Det har vi också försökt. Jag vill säga, det har jag försökt. Jag har liksom försökt säga lite hotfullt i Jesu namn. Och så inser jag att någonting blir fel också i mig själv. Paulus säger, vi är förföljda. Vi blir smädade. Vi välsignar. Det går inte att göra något annat om man har blivit berörd av den heliga ande och man representerar Jesus själv. Och så kommer det här kapitel 13 där det står, om man nu talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, då är jag bara ekande brons och skrällande symbol. Och om jag nu har profetisk gåva och känner alla hemligheter och har all kunskap, om jag så har tro så att jag kan flytta berg på riktigt men saknar kärlek, då är det precis ingenting. Nu är vi på väg in i kärnan av det Paulus har att säga om andlighet och vad Guds ande gör med folk. Det där änglars språk, om man nu talar människors och änglars språk, vad menas med änglars språk? Med stor säkerhet, säger de flesta forskare, så är det tungotalet. Därför att i Korint var det nog så att man periodvis, några av dem tänkte, vi har redan blivit änglar, och änglar sysslar inte med sex. Änglar bryr sig inte om fattigt folk. Änglar lever i himlen. Och hur vet man att man är ängel? Man talar änglars språk. Vi är redan där. Läs kapitel 4 får ni höra. I Korint sa man, vi är kungar. Vi är framme. Och Paulus säger, om det ändå vore sant, om vi fick vara kungar med er. Men det tycks mig som att Gud har satt oss apostlar. Det vill säga han som en gång grundade församlingen sist som mänsklighetens drägg. Hela dagen står vi på arenan. Men vi välsignar. Vi välsignar. Detta är Jesus tron som är något helt nytt i människans världshistoria. Vi behöver vara rädda om denna. Så om man nu kan profetera om allt på riktigt. Om man nu har all kunskap om allt på riktigt, om man äger all visdom på riktigt, om du dessutom är en sån där trosförkunnare som skulle kunna möblera om på bilparkeringen här ute bara för att demonstrera andekraften du bär i din kropp, så säger Paulus, det är noll, noll, noll och ingenting. Om du inte har ett mjukt och kärleksfullt hjärta. Jag måste säga att jag går igång på det här. Och nu hade min fru sagt, du kan inte vråla så, kan inte vifta så, det blir fel. Jag ber om ursäkt. Men evangeliets kärna, det som gör dig till en sant andlig människa, det är när du börjar bli mjukare i hjärtat. När du vet att det här är helt fel, men jag fattar att det inte är så lätt. När du blir lite långsammare i dina omdömen. När du faktiskt kan förstå även pastorer som försnillar pengar. Tänker jag, det kunde varit jag. Om anden rör vid ditt hjärta, då blir det varmare här inne. Och jag tänker, det behöver jag. Och någon säger, det där kapitel 13 har jag hamnat helt fel. Först handlar det om de 9 gåvorna och sen kommer det profetiska. Mitt i det där hamnar kärleken. Det borde lagt i början kanske. Nej, det finns en jättetydlig poäng. Därför att i en miljö där det profeteras och talas i tungor och där människor får tilltal, om det inte är en miljö som vibrerar av omtanke, genuin förståelse, kärlek, tanken på andra människors bästa, så säger Paulus, då är det inget värt. Det blir bara värdelöst. Jag tror att man behöver se det. Vem är en andlig människa? I fråga om de andliga, jag vill att ni ska ha kunskap, säger Paulus. Jag vill att ni ska förstå. Och så kommer kärlekens lov. Som en sorts världslitteraturens höjdpunkt. För det måste man säga att det är. Och samtidigt som en evangeliets allra mest tydliga förkunnelse. Ska vi inte tala i tungor? Ja, säger Paulus, jag talar i tungor mer än alla ni. Men, säger han, om jag nu är bland er så vill jag hellre tala 5 ord med förståndet än 10 000 ord. Och då är 10 000 det högsta talet man hade i det grekiska alfabetet att ta till. Varför det? Ja, men jag vill ju att människor ska förstå. Det är för människors skull. Det är det han säger. Det vill säga hänsynen till dem jag möter och deras behov. Det är alltid det som dikterar villkoren. Han säger, är inte jag apostel, är inte jag fri och obunden? Ändå, kapitel 9. För judarna har jag varit som en jude. För de med lag har jag varit som med lag. För de utan lag har varit som jag utan lag. Jag har gjort mig själv fri och obunden till alla slav. För att om möjligt vinna någon. Var kommer sådana tankar ifrån? De är ju helt okända i den grekiska eller den romerska världen. Det är helt obegripligt sätt för dem att tänka. Jag menar, har man fått status ska man ju utnyttja den. Är man betydelsefull gäller det att låta alla veta om det. Alla levde med ett samhälle som var inritat i skikt. Där rikedom, andlig klarsyn gav status. Och Paulus säger, jag avstår med glädje från allt om jag bara kan vinna någon. Det är kärlekens lov. Ska vi tala i tungor? Ska vi söka det profetiska? Ja, självklart, säger Paulus. Helst av allt det profetiska, för det kan ju hjälpa andra människor. När din kunskapshorisont är begränsad så finns det en Gud som ser och vet mer. Och ibland talar denna Gud, men det är den våglängd, det språk Gud talar är alltid kärlekens språk. Så vem är en andlig människa? En andlig människa är den i församlingen som du tänker, när mitt liv går i 1000 bitar, då är det till henne jag kan gå. När allt är slut, då är det honom jag ber om hjälp. Det finns sådana människor, jag har mött dem. De talar i tungor och ibland gör de det kanske inte. De profeterar, ibland gör de det inte. Men det är ett adelsmärke i deras liv som har med Guds kärlek att göra. Får jag läsa från Romarbrevet 5? Och jag tänker mig, när jag satt rubriken sann tillväxt, jag älskar tillväxt. Jag tänker, vi måste bli fler i Philadelphia. Jag vill se fler frälsta. Men sann tillväxt i andlig mening har med mycket mer med de här inre processerna att göra. Romarbrevet 5, det får bli mitt sista ord. Kapitel 1. Och så vers 3 tar vi. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet, fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. När jag läser det här så tänker jag att jag blir också lite omtumlad, för jag håller inte riktigt med. Vi är stolta över våra lidanden, det är inte jag. Jag vill gärna komma undan. Jag tror att du är likadan. Han säger att han är stolt över lidandet. Lidandet skapar uthållighet. Nej, det gör det inte. Lidandet gör mig uppgiven. Lidandet skapar ju problem. Eller? Uthålligheten skapar fasthet. Nej, det är ju det här med lidande som gör att jag får en massa frågor som gör att jag tappar fokus. Och fastheten hopp. Tvärtom, tänker jag. Det är ju då jag känner att det är hopplöst. Eller? När människor kommer och säger långt framskriden cancer, smärtlindringen hjälper inte, det blir tungt. Och så sitter familjen runt omkring och säger det känns hopplöst. Och så läser man det här: vi är stolta över våra lidanden, för lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten ger mig fasthet, och fastheten fyller mig med hopp. Va? Är ni med på mina frågor? Jag är inte bibelkritisk, jag är djupt bibeltroende. Men det är klart, när man läser det här så tänker man, ta det en gång till långsamt nu. Jag hänger inte riktigt med. Men lösningen kom ju. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom den heliga ande. Och när jag ser det där ordvalet, då tänker jag ju på cementbilar som liksom backar in. Jag har en son som är betongare. Han jobbar inte som det, men han har gått utbildningen. Ni vet, de här tjocka armeringarna som inte en enda mobiltelefonsignal ens kan tränga igenom. Och så 25 centimeter betong. Du vet, det flyttar man inte på. Det kan komma en ny istid. Det här kommer stå kvar. Paulus säger, Gud, han har backat fram betongbilen. Kört in slangen i djupet av din varelse. Och så har han lagt ett fundament som är så kraftfullt att inte det djupaste lidande i denna värld kommer att kunna flytta på det. Det är den helige ande som är vittnesbördet om kärleken. Och det är inte så att Paulus söker lidande eller förhärligar lidande. Det är ju bara så att när Gud genom sin ande allt djupare har fått rota kärleken i våra hjärtan, så kommer inte ens lidandet att kunna flytta detta fundament. Och när man får uppleva det, när den där kommer som svallvåg efter svallvåg med frågor vi inte kan svara på än, och vi står där och vet inte, vad ska jag säga, jag har inga ord. Men i mitt hjärta har jag erfarenheten, så djupt förankrad, nergrävd, rotad av en Gud som älskar mig genom liv och död och som till slut ska ta mig in i sin härlighet och lösa mig från allt det jag nu inte kan svara på. Den erfarenheten övertrumfar alla de frågor jag fortfarande inte kan svara på, och det ger mig hopp. Och ibland är det så att det är först när man har den här erfarenheten som man inser att det håller. En av mina goda vänner i Göteborg, han jobbade på Volvo. Och jag har aldrig haft en Volvo, det är för dyrt tycker jag. Jag köper billigare bilar, jag är inte intresserad av bilar. Men han tyckte, du är pastor, du borde, många i församlingen jobbar på Volvo, du ska ha en Volvo. Ja, varför ska jag ha det, sa jag. Men sa han, du vet, om du har en Volvo, vi har testkört dem i Arizonas öknar. Det är 50 grader varmt, en Volvo startar alltid. Och vi har en provbana uppe i Arvidsjaur, det är 50 minusgrader. Volvon startar alltid. Och då säger jag, bodde i Göteborg då. Det är ju bara 5 graders skillnad mellan midsommarafton och nyårsafton. Det är ju liksom inte så, barn, vi har en Volvo, hoppa in, vi drar till Arvidsjaur bara för att se om bilen startar. Bygg en Volvo som funkar för vårt lite halvtaskiga klimat. Jag köpte ingen Volvo. Men det man kan säga är att det är, ibland ska det till extrema situationer för att man ska inse vilken kvalitet som finns. I vardagen tänker man inte på det. Finns en tro som håller inför de obegripliga frågorna som livet kommer att kasta som en tsunamivåg över dig, vem du än är. Du kommer som vi alla stå där och tänka, jag förstår inte det här. Och det gör bara så ont i kropp, i själ och i ande. Då säger Paulus, det finns en annan erfarenhet som du också kan vara bärare av. Gud vill i djupet av din varelse ingjuta sin helige ande. Och det är ett fundament som står genom liv, genom död. Och så säger han, jag är viss om att det finns inga krafter i höjden, inga krafter i djupet, Det finns ju ingen andemakt. Det finns inga änglar, inga demoner. Ingen sjukdom, inget lidande, ingen död som kan skilja oss ifrån denna kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Du behöver få uppleva Guds kärlek igen. Och du behöver få uppleva Guds omsorg om stort och smått. Bryr sig Gud om nageltrång? Ja, det gör han, för kroppen har han skapat. Bryr sig Gud om våra vardagliga bekymmer? Ja, det gör han. Ska du bry dig om när människor mår dåligt? Ja, det ska du. Ska du gå hem och älska din fru eller din man? Ja, enligt Paulus är det din plikt, men gör det med glädje. Därför att Gud har gett dig en kropp och han har gett dig en människa att se djupt i ögonen. Om du har fått den nåden, tacka Gud. Du har Bibelns ord på att ni ska leva tillsammans. Allt detta talar Paulus om. Det är så extremt praktiskt och vardagligt. Och så säger han, hela fundamentet i detta är den helige ande som gör oss mer jordnära, mer mänskliga, mer omsorgsfulla, varmare, som hjälper oss att tala i tungor, som kommer som helandets nådegåva, som ibland ger oss ett profetiskt ord, som skärper vårt ledarskap, som egentligen gör allt. Men världen blir inte delad, den blir hel. Det är evangelium. Ska vi be?